Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Så kallade måste-matcherna avlöser varandra. Nästa måste-match för HIF är Varberg borta på måndag. Varberg som ju vann mot HIF i premiären. Men den har ni glömt, för den vill ni inte höra någonting mer om. Nu har de chans till revansch och Marianne Svab är här, Erik Persson är här, Mattias Hjelm heter jag. Nu ska vi prata HIF, måste-match och läget i laget och allt som behövs. Ja, hej.
Hej. Nu börjar det blåsa. Nu är det...
Välkommen tillbaka, Erik.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Det var länge sedan jag var här. Det känns skönt att vara här.
Det var väl länge sedan du var på en träning eftersom vi har varit stängt på grund av coronaomständigheter.
Mm. Ja,
så nu har de öppnat portarna igen.
Och då var Erik snabbt där och på plats. Omedelbart. Under onsdagen och torsdagen, som det här ju är nu, torsdag eftermiddag när vi spelar in det.
Ja, men precis. Så det var ju det man kan notera är väl att de flesta spelarna var faktiskt ute på fotbollsplanen. Landgren som gjorde comeback mot Hammarby var där och så vidare. Det är ju Andreas Granqvist som det fortsatt är problem med. Kalle Olsson blev knäopererad för ett tag sedan. Anders Lindegård tillbaka i träning. Målvakten.
Martin Olsson då?
Martin Olsson vid sidan. Marcus Olsson vid sidan under onsdagsträningen med i delar av torsdagsträningen sen vid sidan. Så att ja, det råder liksom lite ovisshet här. Det är ju kamp mot klockan här för Anders Lindegård och för Martin Olsson, för Marcus Olsson. Alexander Nilsson är nog helt avskriven. Han har inte varit ute på fotbollsplanen. Han fick ont i höften efter att han trillade in i en metalldel av målet mot Kalmar.
Och det var ju också det som HIFs sjukgymnast sa till när jag pratade med honom tidigare veckan. Just de här frågetecknen kring spelarna som du räknar upp här, Erik. Att det, veckan får utvisa ungefär, kommer de att hinna bli spelklara till måndag? Och det är väl så att inget besked kommer säkert att komma förrän... Ja, matchtruppen släpps.
När vi räknar bort så ska vi ju räkna bort Jesus i sig också. Men det är av andra anledningar än skada, för han är ju avstängd.
Ja, och Mohamed Abubakari är tillbaka från avstängning. Valdo Henriksson spelar inte heller mot Hammarby. Han var sjuk, inte i covid-19. Tillbaka nu. Det är ganska pigg ut på träningarna. Så det är ju intressant här hur de ställer upp, såklart. Josef Cissé är inte med, det vet vi.
Och det är ett avbräck.
Ditt avbräck, han har varit bra. Det är ju faktiskt ett bra nyförvarv. Var ju borta en del, men han har liksom... sättet han transporterar boll har varit nyttigt för det här laget. Att kunna dra isär motståndaren lite.
Också att kunna utmana man mot man. Det gör han ofta bra och framgångsrikt.
Ja, det är lite det jag menar med att transportera boll där. Att han, han har varit bra i sin höga wingback-roll och det, man hittar väl ingen riktig så given ersättare. Jag tänkte på det här innan torsdagsträningen. Kanske Armin Gigovic klarar av det och så får man in Brando Henriksson och Mohamed Abubakari på mittfältet. Men det kan inte helt optimalt. Andreas Langren hade kanske löst en höger wingbacks roll. Men han kan inte spela 90 minuter än. Av torsdagsträningen att döma. Det är några dagar kvar till match som man vet
berätta.
Inte. Då såg det ut som att Alex Timossi tar den rollen. Och det tänkte jag också på som ett alternativ. Han har ju speed, han har löpkapacitet. Frågetecken för defensiven dock.
Men det innebär att Ravitsuka är helt borträknad i den här ekvationen.
Ja, vilket ju är anmärkningsvärt. Så mycket som han spelar i början av säsongen. Men han gjorde ju också oerhört många misstag. Och ja... Är han redo för den allsvenska kostymen? Det känns inte så, faktiskt. Men fanns tidigare insatser.
Fortsatt är det alltså så att Olof Mellberg, tränaren, praktiserar 3-5-2 eller 5-3-2, hur man nu ska se det.
Så såg det ut som, och de har ju varit nöjda med de senaste matcherna, alltså prestationerna till stora delar med det här systemet. Så att det känns som att de kommer fortsätta med det. Och om man då skulle försöka utläsa en tilltänkt startelva, det kan ju liksom
hända mycket
på de här dagarna. Men då var det Alex Timossi som högervinge. Det var Mix Diskerud kvar som höger mittback. Kiba Sisse i mitten där. Och Jakob Fölkening Persson som vänster innerback. Inte Erik Figueroa som har ersatt Martin Olsson där på sistone. Och Adam Eriksson till vänster såklart. Och sen såg det ut som ett mittfält med Rasmus Jönsson, Mohamed Abubakari, Brandon Henriksson. Och så var Anthony van den Hoek och Max Svensson där uppe. Alhaji Gero var också där uppe, men ja, det var så övningen. Man kan inte ha 12 spelare i starten.
Går det att få på något sätt? Jag tänker på att jag skulle gärna vilja ha Mix Diskerud ett steg upp i, speciellt i matcher nu som väntar, där HIF kanske förväntas ha eller lite mer boll än att de ska ligga så lågt som de låg mot Hammarby. Lite grann som mot Kalmar hemma, att man förväntas ha lite mer bollinnehav.
Planen är väl att trycka upp honom i den rollen, att hitta någon form av flexibilitet och liksom lite rotation där. Att han har en, kan man säga, fri mittbacksroll. Det låter kan vara konstigt, men lite så har det ju varit. Man vill ju nyttja hans passningsfot, precis som man har nyttjat Martin Olssons passningsfot som vänster innerback. Och det tappar man ju då man spelar med Jakob Fölkening Persson som är högerfotad. Men man får in lite, kanske lite, ja men lite duellstarkare spelare mot Astrid Seymani nu när de möter Varberg.
Du nämnde Gero och sen pratade vi lite grann om vilka som är på ingång, Erik. Och sen pratade du ju med fystränaren Rickard Engström häromdagen. Och Anthony van den Hoek nämnde du, Gero. Man blev ju lite nyfiken på den här skodran, eller om jag säger skodra.
Jag är osäker på uttalet här också.
Men Maholi som kom in nu under senaste transferfönstret här, innan det stängde. Man blev ju lite nyfiken på var han står. Engström sa att han ska få tiden på sig sån där. Hur har han sett ut, Erik?
Jag kan bara lägga till det att Dymne också sa till mig där att det är inget medicinskt.
Viktor Dymne, sjukgymnast.
Ja, precis. Mm. Inget medicinskt, utan då handlar det ju om fotbollsmässiga saker som jag tolkar det. Mm. Men det uttalas ju inte Dymne om, utan det är ju en boll för Olof Mellberg.
För tanken, man blir ju lite nyfiken. Han har inte spelat en minut. Och det är ju inte Marcus Olsson heller varit, men där sa du ju, berättade att han var igång i vissa delar av träningen, Erik. Men en sån som skådran Maholi, han ska ju ändå är väl tänkt att han ska gå in och prestera någonting under de här sista 10 omgångarna.
Ja, det kan man ju tänka med att de varvar honom, men han verkar ha en bit kvar. Rickard Engström sa ju något till med att han spelar inte 90 minuter imorgon, utan det handlar om att bygga upp honom och kanske stegra det för oss med några inhopp. Nu har jag bara sett 2 träningar med honom. Det var orättvist att liksom sätta någon form av stämpel, men av de 2 träningarna att döma så har jag absolut en bit kvar, utan tvekan. Man undrar ju hur han resonerar. Vi ville prata med honom, vi ville prata med Anthony van den Hoek, vi ville prata med Jakob Fölkening Persson, men klubben sa nej. Så vi fick nöja oss med målvakten Anders Lindegård, som även pratade med andra medier efter torsdagens träning. Och han sa ju att han är lite osäker inför Varberg. Det är inte helt säkert att han spelar då, även om han har gjort 2 träningar ute på planen nu. Och så berömde han Ian Pettersson, den 18-årige junioren som spelar mot Hammarby. Och då kan bli aktuell för spel mot Varberg igen, om Lindegård inte kommer till spel. För Alexander Nilsson bör ju vara avskriven. Kalle Jolsson är avskriven sedan tidigare.
Men Ian har ju inte varit med och förlorat i HIF-tröjan.
Nej, vi sa det här innan. Att det är som du sa, Marianne, det är Mr. 100% i HIF.
Ja, precis.
Ja, ni syftar på när han hoppar in mot Sirius. Precis. Förra året höll nollan, HIF vann med 1-0 i en sån där måste-match som nu väntar igen då.
Lindegård har ju varit borta nu med
27 juli spelade han senast mot Östersund 0-0. Senast då jag föll nollan.
Och sen gick han sönder på uppvärmningen mot Hammarby.
Och det visade sig vara att han har dragit någon ljumske eller vad det
är. Nej, bristning i framsidan ena låret. Så han är, som han själv sa, läkarna sa 8 veckor. Nu är han inne på lite drygt 6 veckor. Så det är, ja men det är,
då är det verkligen en kamp mot klockan.
Det är verkligen en kamp mot klockan.
Hur mycket behövs Lindegaard i detta läget?
Ja, så det var faktiskt Fotboll Skåne som drog upp de här siffrorna. Jag hade inte koll på dem, men enligt Fotboll Skåne så har Anders Lindegaard bäst räddningsprocent av alla allsvenska målvakter och minst antal mål, insläppta mål per spelad minut. Sen har han ju bara spelat 9 matcher. Men han var ju inte med mot Kalmar borta när de föll igenom i omgång 2. Och sen så blev ju faktiskt defensiven mer stabil. De höll nollan mot Elfsborg hemma och så vidare. Så att han är ju absolut en nyckelspelare. Och med sina ledaregenskaper och med sin erfarenhet och han är verbal. En av allsvenskans bästa målvakter har vi sagt förr och det kan vi säga igen.
Men hur kan en kille som Ian Pettersson då liksom komma in och spela så här, alltså moget? Man säger ju att HIF är målvakternas klubb visserligen, va? Så att det sitter kanske i väggarna, men måste säga att jag är imponerad av honom. Sen är det ju liksom längden som avgör kanske lite grann om han, hur långt han når så småningom som senior.
Ja, det är för tidigt att prata om han kommer att liksom bli en allsvensk målvakt över tid. Det är faktiskt för tidigt. Och han har ju faktiskt blivit petad från ungdomslandslaget många gånger. Mycket på grund av sin längd. Så
är det jäkla viktigt idag med längd på målvaktssidan? Är det det som är... Jag menar, förr i tiden kunde man ju vara... Kunde man vara de där 170 centimeter ändå?
Nej, Per Hansson. Tänker jag. Pepe Reina, Victor Valde som vi ska prata om, liksom internationella målvakter och så det går ju. Sen gäller det väl ändå att liksom kunna vara bra i luftspelet, för det är ju viktigt på en fotbollsplan när man är målvakt. Och det är väl där Rian har sin svaghet än så länge. Det är en väldigt bra linjemålvakt. Han är väldigt bra med fötterna, båda fötterna dessutom. Och han har en bra karaktär, som du är inne på, Marianne. Anders Lindegaard pratade också om den här karaktären som Ian Pettersson har, och att han är väldigt verbal. Han hörs på matcherna, han hörs på träningarna, och då tillhör han liksom U19-laget. Han kommer in och tar för sig. Så att det är verkligen en mental styrka liksom. Det visar han mot Sirius när han kastades in från ingenstans en vecka innan sin 17-årsdag, och nu kastades han också in från ingenstans, kändes som, när han spelar mot Hammarby. Han har inte tränat mycket med A-laget i årens. Att det... Nej, han imponerar. Det gör han.
Ja, hur det än ser ut på målvaktsfronten med alla skador och all problematik som har varit, så har HIF ändå lyckats reda ut det där och klara av den positionen med beröm godkänt. Vilket i sig är imponerande. Om vi släpper målvaktsfronten, så är det ju ett antal spelare som visat de här så kallade framfötterna, fått igång dem, fått igång farten, fått igång känslan, passningar och produktionen. Och då tänker jag ju då på tre spelare framförallt. Rasmus Jönsson, som vi har pratat om här tidigare, som hade en jobbig tid länge. Max Svensson, som verkar trivas väldigt bra högre upp på planen. Och Anthony van den Hurk, som ju är ny för säsongen, men gjort 6 mål nu och 4 assister. De tre.
Ja, men det känns ju bra att vi, jag tycker, genom år, så länge podden har funnits, har vi pratat så ofta om den här defensiva trögheten, att inte lossna. Och så plötsligt så ser man mer än tendenser till att det lossnar för tre viktiga offensiva kuggar. Om det är något bestående eller om tillfället, men det känns, jag skulle nu vilja ändå luta åt att det kan, alltså Anthony van der Hurk definitivt, han är igång. Jag skulle säga att han är en av de bättre anfallarna i serien som han ser ut nu. Just inte bara att han har gjort, vad sa vi, 6 plus 4, va?
Ja.
10 poäng, utan det är så mycket annan nytta han gör i spelet, alltså oerhört stark. Jag tror inte det är någon mittback, oavsett storlek i serien, som han inte kan matcha mot, om ni förstår vad jag menar. Sen måste jag säga att det som imponerar mig hos honom är att han har egentligen fått ställa om helt från den forward han var i Nederländerna. Där var han en utpräglad boxspelare. Han skulle vara inne, avsluta. Nu har han blivit en mer än framspelare. Jag menar, den här spelade fram till Max mot Kalmar hemma. Den här väggspelaren han har. Han är ju mer involverad utanför straffområdet, har han blivit i Sverige, än vad man har sett på de klippen som har varit från Nederländerna. Det tycker jag är intressant.
Ja, och oerhört slitstark. Han, liksom, det är ganska underskattat, men han fixar fram ganska många fasta situationer och är en riktig lagspelare. Det var han i Nederländerna också, där var han lagkapten, men mot Hammarby här senast kunde han gå ner som någon form av högermittfältare när det behövdes. Han är viktig för det här laget, och så kan han bidra med poäng som är så viktigt, som kan vara skillnaden.
Man kan
på,
leka med tanken
vad
han skulle kunna åstadkomma i ett lag högre upp i tabellen, någon av toppgängen där uppe, om vi säger inte kanske de här, men säger Häcken, Norrköping, sånt. Det skulle vara oerhört intressant vad han skulle kunna åstadkomma i poängväg där.
Ja, det tog lite tid innan han kom igång. Han var osynlig i vissa matcher. Han kändes inte så stark som han är nu. Och Rickard Engström, assisterande tränaren med inriktning fotbollsfys, den långa titeln, pratade också om att Anthony van den Hoek är bättre tränad nu än när han kom i våras. Han framstår ju allt mer som en forward av riktigt bra allsvenskt snitt.
Och den här anpassningen har också inneburit att han har bättre kontroll på att ligga på rätt sida gränsen.
Tänker du på hans varningar? Ja. Ett rött, fyra gula, va?
Ja, precis. Men han är inte där nu och plockar på sig de här grejerna.
Nej, det gör ju, han var sjuk i någon match också. Han har spelat 17 matcher och gjort 10 poäng på 17 matcher i ett botten. Och det
är bara låt vara att det är några straffar där.
Ja, absolut. Det är väl två straffar och så en retur. Han missar väl en straff och slår en retur, om jag inte tänker helt fel nu. Men absolut, men det är bra siffror. Det känns som att det kommer komma mer. Förra året var ju Max Svensson målbäst i HF med 7 mål. Känns som att Anthony van den Hoek kommer göra fler. Ja, det känns så.
Rasmus Jansson då? Den
utvecklingen är intressant. Alltså, bilden av Rasmus Jansson, det är lätt att se honom som, ja, men han glider runt och är lite skön och liksom gillar mellanrummet där, nummer 10-rollen och så. Nu har han ju faktiskt varit någon form av box-till-box-mittfältare. Spola tillbaka mot Kalmar i 51:a minuten när han drar liksom en 50 meters rush och liksom hindrar ett friläge från en Kalmar-spelare i eget straffområde. Det är Rasmus Jönsson här och nu i de senaste matcherna. Han har faktiskt visat en löpkapacitet som man inte har sett tidigare. Som inte jag har liksom anammat till.
Men är det så man ska använda honom?
Just nu funkar det ju.
Nej, jag håller med. Men
och med tanke på så som de spelar just nu, så är det ju, då är det Max Svensson, formstark. Anthony van den Hoek, formstark, som är där uppe då. Vill man ju ha in Rasmus Jönsson? Rasmus Jönsson, det är ingen wingback. Var ska han spela? Ja, då blir det ju någonstans på mittfältet där. I en ganska framskjuten roll, men också, ja. Jag skulle säga att det är en box-till-box mittfältare just nu. Och han var lagkapten för första gången i seniorkarriären senast också. Så det är ju en av spelarna som måste steppa upp här nu när det kommer att blåsa under hösten.
Det kanske har varit en väg in för honom till formen också att springa ännu mer än vad han har gjort tidigare.
Ja, då, jag pratade med honom efter onsdagsträningen och han pratade om att han har bra siffror i liksom den fysiska kolumnen. Rickard Engström bekräftade det. Och när han kom... När han återvände till HF i januari så var han ju inte i slag efter ett ganska misslyckat halvår i Thailand.
Max har väl haft ungefär samma utvecklingskurva, kan man, eller lite grann påminner om varandra, liksom vägen fram till den här formen de har nu.
Max Svensson känns ju allt hetare för varje match som går nästan, och det som kan vara lite förvånande och samtidigt imponerande, det är att han kan göra sin specialgrej och lyckas med den fortfarande, vika in lite, även om han startar högre upp i positionen än tidigare, ändå lite till vänster, gå in lite grann mot mitten och avlossa skott.
Och kollade den bort.
Ja, precis. Mm. Sen ska... motståndarna har ju sett det här, de ser ju allting, men att han kan göra det trots att han borde vara underscoutad.
Ja, det är lite liksom omvända Arjen Robben. Arjen Robben levde ju på det hela karriären, att han väck in med sin vänster. Det visste ju alla, han gjorde det ändå. Sen ska vi komma ihåg att Max Svensson var ju faktiskt petad bara för några matcher sedan. Mm. Mot Djurgården. Han var det.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
30 augusti typ. Så att han har
Ja. Det var ju innan landslagsuppehållet och sen så...
Men han har ju gett svar på tal i de här matcherna. Sen
mot Kalmar där också.
Kommer någon dipp. Det, liksom, det är väl bara två matcher han när man har känt att Max Svensson är tillbaka på riktigt, men det gör ju också att man känner att han kommer att bygga vidare på detta.
Jag tror han har varit lite grann också känt liksom att det, man måste ju säga, utifrån det ni säger, du måste vara på en extrem hög nivå för att du alltid kan leva på en och samma grej. Han har ju varit...
Han har gjort mer än det, ska sägas.
Ja, precis.
Det är inte så jag menar, att det är bara det
nej,
han kan.
Nej. Men du har rätt en poäng i det, Mattias, eftersom han använde samma grej med framgång i fjol, match efter match. Och sen hade de andra läst på om honom, givetvis. Men det har tagit lite grann tid innan han har hittat också det här samspelet med framförallt Anthony van den Hurk, som nu spelar fram Max till första målet mot Hammarby borta, när Max går på första stolpen. I
och
den här
också det som du nämnde mot
och
Kalmar.
Och det mot Kalmar, när han har lite grann andra möjligheter än att alla vet att han kan det här med att gå in och curla den i bortre. Men nu så har han ju fått också Anthony lite grann, lite, att de har hittat varandra. Just det här med att han kan släppa bollen på en snabb, sticka mellan ytterback och mittback och få tillbaka den av en jävligt skicklig spelare som Anthony van den Hurk. Han har hittat de här kombinationsspelaren och då helt plötsligt så har han fått en ny dimension i spelet. Och det tror jag liksom att det har varit lite grann aha-upplevelse från det, för det kan kännas liksom att det går så jäkla tungt. Jag gör ju samma grej, men jag kommer inte till och mina skott blockas och sånt. Ja, men det är för att spelarna vet hur du ska göra någonstans. Och då får du faktiskt utveckla andra bitar.
Ja, det är klart att blir repertoaren bredare och djupare så vet ju inte riktigt försvararna heller om det är 100% att han ska vika in och köla eller om det kommer någonting annat. Och det gör ju kanske då att när han väl tar sin favoritgrej så funkar det.
Och vi ska inte glömma att Rasmus Jönsson är i sina bästa stunder en riktigt bra kombinationsspelare också. Så kan man få de tre till att leka ihop här i det här kombinationsspelet, så tror jag att det kommer komma ett hot till.
Ja, Rasmus hade väl något avslut ganska högt över i typ 27 minuten mot Hammarby. Tror det var kombinationsspel med Max Svensson, så där såg man tendenser på det. Så att, absolut, den här trion, hittar de lite kemi tillsammans, så har HIF mycket vunnit.
Och det finns ju också en del av kemi i hela vänsterkorridoren när Adam Eriksson finns där, och jag tänker också på det målet mot Kalmar. Det var ju Adam Eriksson var ju högst involverad i det när han spelade framåt där. Så Adam Eriksson och Max Svensson har ju en slags kemi där också när Max befinner sig mer utåt vänster. Som jag har sett i alla fall.
Ja, de har ju spelat tillsammans länge. Liksom när HIF har kört 4-4-2 eller 4-2-3-1 så tidigare också.
Ni hörde, vi pratade om väldigt många bra bitar och jag håller med om alla de här bitarna har sett bra ut. Grejen är ju den alltså att det kommer periodvis, stötvis i matcherna. Mot Hammarby, en halvlek i andra halvlek då. Mot Kalmar, tappar de helt.
Med Martin Olssons,
jag tyckte det var innan Martin Olsson gick ut att man redan såg tendenserna till att
det fanns, liksom,
lite, det fanns lite grann, men man tappar ju allt ju.
Ja, det gjorde man.
Så att, alltså, de här får ihop de här 90 minuterna blir ju ja, men det är ju helt avgörande på hur det ska se ut med tanke på spelprogrammet nu, om vi säger närmast Varberg, Östersund, Mjällby, om vi börjar där.
Ja, innan landslagsuppehållet då.
Ja.
Och det är ju tre. Jag inledde ju med måste-matcher och det är ju faktiskt på sätt och vis alla de här tre. Alla matcher är ju det, men det är ju en viss förväntan att kliva in i spel mot Malmö FF, Häcken, topplagen, eller att kliva in till spel mot Varberg som har gjort det väldigt bra, Östersund som verkligen har gjort det väldigt bra också med tanke på deras förutsättningar, och Mjällby som också gjort det väldigt bra. Ni fattar vad jag menar.
Ja.
Här är det tre måste-matcher i en annan bemärkelse. Där poäng måste plockas. Det är mycket måste här nu. Falkenberg är ju verkligen Varberg kanske är ett mittenlag. Vi kan väl se dem som ett bottenlag bara för att de inte har så slagkraftig trupp på pappret, men typ som Falkenberg som verkligen är där nere. Alltså, det gäller ju att vinna mot rätt lag. Det gjorde ju HF förra året när de vann de här sexpoängsmatcherna. Ja, då får HF poäng och konkurrenterna i bottenstriden får inte poäng. Bra matematik om man vinner de matcherna.
Ja. Och det var ju faktiskt Olof Mellberg inne på efter Kalmar-matchen, att man har inte vunnit mot de här lagen, så kallade, ja, hur han nu uttryckte det, men lagen i botten och att HIF också befinner sig där i hierarkin just nu då. Och vikten av att faktiskt vinna mot de här lagen.
Ska en seger mot Norrköping och Djurgården och krysset mot Hammarby borta i en svår bortamatch vara värt någonting i slutändan när vi summerar det, så måste det också vara att man till exempel tar gott om poäng mot Varberg och Sundbjälby, de här, absolut.
Mm. Erik, det här att prata om att Varberg är mittellag, så är det ju. Innan Varberg då har spelat matchen mot Falkenberg som spelas under den här torsdagskvällen, Så har jag alltså Varberg 26 poäng på en åttonde plats då. Och det är ju 8 poäng mer än HIF på kvalplatsen på plats 14. Och då har Varberg då en match mindre spelad just nu. I detta nu. HIFs närmaste lag ovanför är AIK på 18 poäng också. Precis som HIF. AIK är en match mindre spelad. Göteborg har 20 poäng då. Och sen är det faktiskt ett hopp upp till Örebro till 24 poäng. Så det verkar ju utkristallisera sig mer och mer nu att det är Kalmar, det är HIF, det är AIK och Göteborg som det har varit tidigare. Men det känns Falkenberg. Mer och mer så.
Förlåt? Falkenberg.
Ja, Falkenberg. Men de har ju sladdar ju lite grann nu. De
ja, fast
verkligen.
De kan ju komma... Ja, jo, absolut.
Ja, de
men
inte,
de
säger
där utspelade. Så är de ju inte mejl ifrån de andra.
Nej. Så är det ju. Men,
Hasse Eklund brukar få igång sina lag till sluten då. De brukar ju reda ut det här.
Bra poäng där. Mm. Man ska inte räkna bort Falkenberg.
Man ska aldrig räkna bort Hasse Eklunds lag. Faktiskt.
Jag tror inte man ska räkna bort både AIK och Göteborg från den här kvalstrecksstriden.
Nej,
det brukar vara en elefant. Pallar de här storklubbarna, båda de här två storklubbarna, den här pressen som kommer nu här under de senare.
Någon elefant brukar ju gå genom isen.
Mm. Det är, om vi nu pratar liksom utsatt läge för HIF, så är det ju faktiskt, pressen är ju enorm på de här två klubbarna också.
Göteborg, alltså tänk AIK. Vilka klubbar som är där. Alltså, ja. IFK Göteborg, AIK, HIF. Kalmar vann guld för 12 år sedan också, vilket är väldigt lätt att glömma. Nej, helt otroligt.
12 år är nästan en eon av tid i moderna tider.
Jo, absolut. Det är ju, Kalmar FF är ingen gigant, men det är ändå liksom anmärkningsvärt hur det kan svänga.
Sen kan man veta att de här tre matcherna innan uppehållen som vi pratade om, innan landslagsuppehållet, det är alltså riktigt lömska matcher. Varberg, Östersund, Mjölby. För mig är de på pappret alltså lika tuffa, svåra som en bortamatch mot ett Hammarby som jag tycker inte har imponerat i år. Särdeles. Jag var ganska säker på att HIF skulle göra en bra match uppe i Stockholm när jag såg HIF startelva. Men här med Varberg, Östersund och Mjällby, och det kommer bli en annan sorts matcher. Jag känner att det är riktigt tuffa uppgifter de har framför sig.
Vad tror ni? Hur många poäng kommer HIF att behöva ta på de här tre matcherna sen när man ska summera hela allsvenskan?
5 segrar på de här 10 matcherna kanske, ja. Ungefär.
Jag är med Erik där. Du måste ta varannan här nu.
Om vi nöjer oss med bara de tre kommande matcherna innan landslagsuppehållet då. 9 poäng. Hur många poäng där? Är det 50% där också? 4 poäng.
Alltså vad man behöver eller vad vi tror?
Nej, vad ni tror att HIF kommer att behöva i slutändan.
Ska man ha dem där upp mot 30-32 poängen så måste det bli åtminstone 6 i de här matcherna. 6 helst, 6-7 någonstans där.
Du tror det kommer att behövas sen när man summerar tabellen?
Med de här. För alltså det är... Och sen som sagt var liksom var det som vinner rätt matcher. Varberg, Östersund, Mjällby. Ja, men det är ju de här sortens matcherna som du måste ha poäng i. Sen har ju de här Varberg skaffat sig en jättefin buff. Mjällby kan ju nog fortfarande hamna pyrt till det. Och Östersund, de är ju oerhört svårslagna.
De har visat sig vara det.
Ja, precis. Så att jag tycker de är väldigt lömska, de här. Men bottenstriden, jag tror att allt kommer att leva in i slutuppgången. Där HIF då åker till Norrköping. Jag tror den matchen kommer att betyda allt för HIF.
Falkenberg hemma i näst sista omgången.
Ja, de två matcherna. Det är, ja, precis.
Ja, det låter ju svettigt. Och spännande.
Man undrar ju om HIFs tränarstab har börjat kika på eventuellt för förbereda. För det får man ändå göra någonstans. Titta på Superettans toppstrid. Vem som
det är väl ungefär den här tiden som det är dags för det. Va? För man ska ut och scouta eventuella kvalmotståndare. Ja. Om det nu blir kval då. Och som det ser ut nu så är ju Degerfors i topp. Degerfors har gjort en imponerande säsong så här långt i Superettan. Halmstad, en klassisk klubb, ligger på andra plats. 40 på Degerfors, 37 poäng på Halmstad. Och sen Jönköping 3 på 32. Och sen Akropolis Öster har 30 poäng.
Så i dagsläget är det Jönköping som är på den där kvalplatsen.
Mm.
Som blir...
Jönköping.
Ja. Han spelar Mustafa Seiden, Helsingborg. Ex-HIF.
Ja, det gör. Där är en del ex-HIF och Helsingborgare i Varberg också på måndag.
Ja, Erik. Det är ju en hel drös. Ja. Vad hittar vi där? Vi hittar ju tränaren Jocke Persson.
Ja.
Jätteprofil.
Martin Pringle.
Martin Pringle som är sportchef, ja. Och sen på planen hittar vi ju Robin Bok som är från stan här. Jon Birkfeldt.
Utlånat ska dock sägas Bok från Örebro, va?
Ja, precis. Lämnar ju Varberg för Örebro i vintras. Jon Birkfeldt som har åkt ur Superettan typ 3 år i rad och hamnar i Varberg nu och i ordinarie allsvenskan, en häftig resa. Jag har hört från något håll att han ville hålla igång med HIF i vintras, men då fick han kalla handen. Intressant. Jonas Barney, också en sån som var klubblös länge. Det var ett helt år där. Han hade sin försäsongsträning i ensamhet på Filborna och sen klev han av planen så klev HIF in. Nu ska han ställas mot det laget. Har inte varit önskvärd i HIF trots att han bor i stan. Och han har faktiskt varit riktigt bra.
Det är korttidskontrakt i Varberg ska jag säga. Men han har väl nästan redan betalt av sig, för han avgjorde väl någon match. Och det säger ju Semma på övertiden.
Ja, han har haft både mål och assist och legat bakom det mesta. Han
var bra i Göteborg, Erik och Mattias, innan han gick sönder.
Ja, absolut. Men det var en sittande mittfältsroll. Nu är han tillbaka i liksom FF-rollen där han hade Jocke Persson som tränare och spelar forward/tia. Och han har sett riktigt bra ut. Han har ju mest hållit igång med Höga Borg.
Ja, och sen har vi lagkaptenen. I Varberg.
Ja.
Vad tyst det blev.
Ja, det blev väldigt tyst. Astrid Selmani, för 4 år sedan, vad gjorde han då? Sätter vi den?
EFF, va?
Ja. Nej. Bänken, 6 inhopp.
I EFF?
Ja, han fick vara glad om han hoppade in i 87 typ. Och nu är han... Ja, skyttekung i Varberg och lär gå till någon större klubb efter
så. Och då var han ändå skadad i början när han kom igång så pass bra. Han gjorde väl 2 på Olympia här bland annat.
Ja.
Och sen blev han skadad, så han har inte spelat alla matcher heller ju.
Nej, han har, apropå, vi snackade om Anthony van den Hoek innan, vill se honom i ett topplag.
Ja.
Detta är ytterligare en forward som han hade velat se i ett topplag. Hur många mål hade det blivit då?
Men han kommer väl snarare säljas till utlandet, tippar jag. Om han inte, höll på att luften går ur honom helt här på slutet.
Ja, det är ju absolut aktuellt både med utlandet och allsvenska toppklubbar.
Det är väl en tvåsiffrig miljondeal vi pratar om där som Varberg, eller en affär Varberg kan göra, eller?
Kanske. Men, det, han är ju ny på den här nivån. Mm. Liksom mest hållit till i division 1.
Ja, nu pratar jag inte om 20 miljoner eller något sånt där, för de pengarna finns inte idag heller, liksom de klubbarna som kanske är aktuella, men någonstans en bit ovanför 5 miljoner, kanske upp mot 10.
Ja, kanske hyfsad ålder, han är född 97, öser in mål. Ja, jo.
Oavsett vad så får man ändå säga, för att summera det, att Varberg har gjort det väldigt starkt utifrån sina förutsättningar och ligga där man ligger i tabellen och spela som man gör.
Ja, och det är liksom, alltså, kolla vilka värvningar de gjorde i vintras. De plockade två spelare från Tvååker och en från Skövde.
Varav den ene från Tvååker gjorde mål på Malmö stadion.
Ja, men precis. Gustav Norlin gjorde mål på, som kom från Skövde, gjorde mål mot HIF i premiären. Ja, det, men det har varit spelare som gjort skillnad.
Ja. Det gäller att hänga med.
Okej, men då kan vi ju lämna den tredje också. Vinbo som gjorde mål mot Mjällby nu, bara för någon omgång sedan. Och de tog Tashrik Matthews som floppade totalt i HIF under sitt halvår. Förra hösten. Han är inte helt ordinarie i Varberg, men spelar en del. Det är ganska kul. De liksom spelar med Stojan Lukic som är typ 73 år. Trodde att han hade lagt av. Han
går mot en ny vår.
Ja, verkligen.
På pensionatet.
Ja, och Jon Björkfeldt har vi nämnt. Och det finns andra coola resor i det laget. Så att, ja, häftigt.
Det går att göra det med små medel.
Men
jobbar väldigt hårt för varandra. På tal om att och göra det bästa av materialet. Anpassa det till, vad kan vi göra? Vi har de här spelarna, vi har dem från Division 1. Men de ska ju själv kunna liksom jämföra sig med Malmö FF på ett plan. Eller topplagen. Vi ska fan ta med jobba och springa lika mycket. För det kan alla göra. Det är inte lönekuvertet som avgör det.
Nej, och scouta rätt. Vilket de ju har gjort med många, många varvningar här. Och liksom tittat på Division 1-hyllan och så. Och hittat fynd.
Men det ska ju bli spännande då också att få se ett HIF som kanske är så gott som skadefritt.
Ja, det är väl att överdriva. Men...
Ta bort långtidsskadorna så är det ju...
Ja, men det, vi kan ju säga så här, det kan ju faktiskt sitta friska spelare på läktaren.
Precis.
Som inte platsar i matchtruppen.
Precis, och så överdrivet var det inte.
Nej, absolut.
Och som sagt var en offensiv trio som har fått igång lite grann produktionen och då Lindegard, ordinarie lagkaptenen som är kanske fit nu här på upploppet. Ja, men sen ska man ju veta det att HIF är ett jäkla utsatt läge. Och då kommer det med en annan, det kommer med en press, en annan sorts press.
Och då är det viktigt att ha de spelarna som Lindegård och Martin Olsson är skadad nu. Vi får se när han kommer tillbaka och sen har han ju ett kontrakt som går ut snart också. Så att det är viktigt att få tillbaka till Lindegård och väldigt viktigt att få tillbaka Martin Olsson och att han stannar i klubben.
För efter uppehållet sen är det väldigt tuffa matcher på pappret, det ska man ju veta. Så det vill ju till att man tar gott om poäng här.
Men man vill ju bara se matcherna nu.
Ja, och väldigt viktigt att Andreas Granqvist kommer tillbaka också, ska vi nämna.
Och när är det nästa hemmamatch, då är vi inne i oktober?
Nu sätter du mig på
pottan. Jo, men det är vi nog. Hemma måste Östersund, men... det måste vara i oktober. Då kanske vi får...
Nej, det är
27 september.
Jaha, ja. Då får vi inte, för jag hade tänkt om det var inne i oktober i så fall. Just det, och sen är det Mjällby borta. Då får vi vänta tills efter landslagsuppehållet när vi kanske ser publik på Olympia igen. För att den 1 oktober ska det tas beslut om den här 500-gränsen. Va?
Ja... Om det nu, vi väntar ju på besked fortfarande från regeringen.
Mm.
Och det undrar man ju när det ska komma.
1 oktober är det ju sagt att där var någon deadline-gräns där remissvar, samtliga remissvar är väl inne nu för behandling, och det ska väl komma någon slags besked efter det. Så att efter Östersund, när man har då den hemma, så kan det bli åtminstone 500 eller kanske fler på Olympia.
Vi får väl säga tack så mycket för den här veckan till er som har lyssnat. Och så återkommer vi med ett nytt avsnitt nästa vecka, då vi ska snacka ner Varberg HIF och snacka upp andra matcher. Det är väl så vi brukar göra.
Ja, men ja, sen vet jag inte om jag och Erik är här på plats. Men någon av oss, kanske Sebastian, är tillbaka.
Ja, det vet, visar sig vilken uppställning vi har.
Vi har bred trupp vi också.
Ja, hörrni, ni ha en skön helg nu, så bra ni bara kan, och njut av livet. Vi hörs, hej.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.